Funkar. Hörni, god förmiddag Gnosjö. Jag har aldrig varit i Gnosjö innan, men jag gissar att ni har det. Jag heter Mark och är från Danmark, så om ni tycker min dialekt är konstig så är det därför. Ungdomarna hemma i vår församling kallar mig för dansken eller Danmark, eller bara Mark. Så ja, tack för förtroendet för att vara här idag. Ska jag göra något annat? Det är bra. Okej. Jag har hört att Gnosjö är en entreprenörsort. Stämmer det? Gnosjöanden har jag läst om. Och jag har varit sugen på vad Gnosjöanden är. Men jag är nog ännu mer som helig ande. Och han är här idag. Och redan när vi bad innanför mötet här så fick jag, tror jag, ett ord till er. Och det är att Gud, han gör allting nytt, säger han i sitt ord. Och jag tror att ni idag och i tiden ska få upptäcka att Herrens glädje ska vara er styrka. Kanske du som enskild person eller ni som församling, det vet jag inte, men det är känslan att kanske ibland det kan bli lite stelt eller lite rutinerat, lite religiöst, lite så har vi alltid gjort. Men att Gud, han vill göra det levande som kanske tidigare har varit lite dött eller lite någonting man har gjort på rutin. Så den helige ande här, och vi ber tillsammans. Tack att du får använda mina ord. Och jag ber för att det inte får bli fokus på en dansk eller en svensk eller någon särskild stil eller något annat än ditt budskap idag. Vi ber för att du får göra allting nytt. Tack att du har en plan för kyrkan i Gnosjö. Tack för att du har en plan för den här orten. Tack för din ande är starkare och större än vilken som helst annan ande. Och vi bjuder dig välkommen att tala och bekräfta det som du redan håller på med här. Och det som du vill säga genom det som du har förberett för mig. Öppna våra hjärtan. Amen. Amen. Okej. Okay. Ja, jag heter Mark från Danmark. Jag är 41 år. Är gift med en svensk. Med flit till och med. Och det är där. Vi bodde i Köpenhamn. Jag var ungdomspastor där. I en stor kyrka där. Och där träffade jag min fru. Och jag sa till henne, Elin heter hon. Bra svensk namn. Elin, vi kommer aldrig bo i Sverige. Nu bor vi i Sverige. Men där så hade jag mycket ansvar. Och plötsligt gick jag i väggen. Och var helt slut. Och har egentligen varit drabbad av det de senaste 9-10 år. Och samtidigt som min svärmor, alltså min frus mamma, hon fick cancer och hon dog fort. Så det var en jobbig tid och vi upplevde att alla dörrar öppnade sig mot Sverige. Inte som att vi vill rymma från Köpenhamn eller bara bort därifrån, men att Gud han bara öppnade alla dörrar. Så vi hamnade i Sverige. Jag jobbade på den lokala skola. Och sen upplevde jag långsamt när jag fick lite mer ork att jag skulle jobba i församling igen. En öppen dörr igen. Och Gud har använt det de sista 5-6 år. Och idag vill jag gärna berätta lite om någonting som hände 2 år sedan. Och att Gud han kan hela, Gud kan göra allting nytt. Att Gud han kan ge oss tro även om vi inte har det själva. För det var så i 2023, alltså för 2 år sedan. Så hade jag sagt till min församling, har tjänstledigt en månad. För vi hade en källare i vår hus som man inte kunde bo i. Och jag tänkte, nu ska vi få fixat vår källare så vår son han kan bo där någon gång. Så jag hade tjänstledighet och renovera källaren. Och i mars 2023, innan den här tjänstledigheten, så hände någonting med min kropp. Innanför kanske en vecka, 2 veckor så upplevde jag någonting hände och energin tog slut. Det var inte som tidigare när jag hade gått i väggen. Det var något annat. Jag kände mig inte deprimerad, jag kände mig inte utmattad. Jag mådde bra, men min kropp var som ett batteri som bara tog slut. Det var så att input, all ljud, all ljus, all stimulans var som knivar i hjärnan. Det var fruktansvärt. Jag kunde inte vara med min familj. Jag kunde inte vara med mina kompisar eller ungdomar. All stimulans, all intryck gjorde så ont. Och då tog bort det lite ork jag hade. Jag fick gjort öronproppar, specialgjort öronproppar. Jag gick med hörselskydd ibland och jag hade solglasögon för allt ljus, all ljud var fruktansvärt jobbigt. Jag äter aldrig frukost med min familj för jag orkar inte gå upp på morgonen. Det kunde ta mig 1,5-2 timmar bara komma ur sängen för jag hade ingen ork, särskilt ljud. Och det var bara konstigt. Min fru hon gjorde allt, så hon föll för familjen och i praktiken var det bara 1,1 vuxen hemma för jag låg i sängen det mesta av tiden. Om jag hade 10-15 minuters kvalitetstid med mina barn in i tåget, då hade det varit en bra dag. Och jag var 100% sjukskriven. Jag fick gjort massor av test. Test för ADHD, test för depression. Jag gick till psykolog, jag fick ta ett blodtest. Jag var till specialister i Stockholm och i Nässjö. Och efter några månader så fick jag diagnos E. Den heter ME-CFS, eller kronisk trötthetssyndrom. Och man brukar rata det från 0 till 4. Om du har 0, då kanske du kan ha deltidsjobb om du sköter dig bra. Om du har 4, då ligger du bara i en säng nedsövd och kan ingenting. Du kan inte äta, du kan ingenting. Jag känner till en som heter Holger som ligger på Jönköpings sjukhus. Och han kan ingenting, han kunde i väldigt många år. Han har nivå 4. Och min bedömning av sjukdomen var att jag var på nivå 2, kanske 3. Så jag mådde väldigt, väldigt dåligt och var 100% sjukskriven. När jag fick den här diagnosen så blev jag såklart både lättad över det var svårt. Tidigt var jag fruktansvärt ledsen. Det kändes som en hel vecka där jag bara grät. Och utsikten till ME är inte att man bara mår bättre. Man vet inte varför det är där. Och man vet inte liksom vad har triggat det. Så känslan var, tjäna Gud nu. Jag orkar inte vara i kyrkan. Jag älskar kyrkan. Jag tror på den lokala församlingen. Jag orkar inte vara med min familj. Jag orkar ingenting. Jag ligger bara i sängen och har inget konstruktivt värde. Men jag kommer ihåg att skrev i min anteckningsbok. Jag vill ändå se Gud. Men det är lite jag har. Om det bara är 2% energi och ork. Jag kom in i Försäkringskassans system och skulle dokumentera vad jag håller på med. Jag skulle skriva sådana lappar med hur det var. Allt det var när jag låg i sängen. Och det gula var en jobbprövning ute på en golfbana. Jag skulle 4 gånger i veckan, alltså 4 gånger 1,5 timme skulle jag försöka att jobba på en golfbana. Jag orkade så jag skulle sitta på någon maskin och försöka göra någonting vettigt. Men som ni ser så var det mest rött, för jag orkar ingenting, orkar knappt att prata i telefon eller vara social. Och där ute på golfbanan så satt jag på den här lilla, ynkliga trädgårdstraktor och skulle fixa sandbunkrarna. För det var det enda jag kunde göra där jag inte skulle vara i kontakt med människor, där jag kunde vara ensam och göra min egen grej. Jag tänkte, vad är det här för liv? Jag har 3 barn, jag ser aldrig. Jag har varit ungdomspastor, jag håller på med saker. Och jag orkar ingenting. Och där ute i april, 24 april, körde jag på den här trädgårdstraktorn. Och sa, Gud, vad vill du? Jag upplever ibland att Gud han talar. Och ibland så känner man en sån inre röst, en frid. Men den här dagen så upplevde jag ganska tydligt en mening som bara kom så tydligt. Och det var den här, jag är inte färdig med dig. Sitter på traktorn. Då kommer den här tanken så tydligt. Mark, jag är inte färdig med dig. Jag är inte färdig med dig. Jag kände jag var färdig. Jag kände det fan. Och tiden där på den här golfbanan var bara att vara marinerad i Guds ord. Jag lyssnade på massor av vittnesbörd. Lyssnade på massor av predikningar. Försöka fokusera på att Gud är Gud. Och även om min omständighet är svår. Och jag är någonting, så har han sagt att han inte är färdig med mig. Jag sökte inte något mirakel, men jag sökte Gud. Och försökte ta reda på Gud, var är du det här? Vad vill du säga? Vad är nästa steg? Även om jag inte har mycket ork, vad vill du säga? Varje dag så skrev jag i min anteckningsbok. Gud, ditt namn, eller ett av många dina namn är Jehova Rafa. Gud, min helare, Gud, min läkare. Jag lyssnade på andra vittnesbörd. Det är en kille som heter Derek Prince, som kanske ni känner någon av er, som hade upptäckt Jesus i en tidig ålder och han hade en våldsam sjukdom. Och han låg i en sjukbädd i ett år under andra världskrig. Och där bestämde jag att ta reda på vem är Gud om han säger han är Jehova Rafa, Gud min helare. Så han tog sin bibel och då ville han undersöka alla ord som handlar om helande. Alla ord som handlar om att Gud han återberättar. Alla ord som handlar om att Gud gör hel ork och energi och kraft. Och allt det som sa någonting om det, det skulle understräckas med blått, en blå färg. Han sa efter han hade läst igenom Bibeln på 3 månader i sin sjukbädd så hade han en hel blå Bibel. För Bibeln talar om Gud, han gör allting nytt. Även om vi inte förstår saker, även om min svärmor hon dog av cancer, han är Jehova Rafa, han är vår helare. Jag hade inte mycket tro för någonting utöver att Gud är Gud. Han är fortfarande Gud även om jag mår dåligt. Jag hade 3 bibelpassager som kom upp på skärmen här. Som jag varje morgon läste högt innan jag åkte på golfbanan. Andra Mosboken, han säger, jag är Herren din läkare. Varje dag, Gud, jag förstår inte allt, jag vet inte alla blir helat, men du har sagt till ditt folk att du är Herren, min läkare. I psalm 103 står det att han friköper ditt liv från graven och krönar dig med nåd och barmhärtighet. Ditt begär med sitt goda så du blir ung på nytt som örnen. Och innan det står det att han botar alla dina sjukdomar. I Ordspråksboken står det att vi ska ta vara på vad han säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från ditt blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För det är liv för den som finner den. Och läker dem för hela hans kropp. Och ibland när livet är svårt. Eller vi inte ser perspektiven. Då är det bra att ta Guds ord på allt. Änden är han en lögnare. En fuskare. Eller också är hans ord sand. Och det var mitt enda hopp. Jag försökte säga, Gud, du har sagt det här. Och Gud började prata. När jag sitter ute på den här golfbanan, inne varje dag plus pauser, så effektivt bara 1 timme, 4 dagar i veckan. Onsdagen var min vilodag för jag var helt slut. Då började han prata. Han började ge mig en tanke om jag ska ringa kompisar som jag inte pratat med på 15 år. Han började prata om saker i vår församling. Det här vill jag ändra i vår församling. Här vill jag skapa liv. Jag vill göra upp med stolthet och människorädsla, religiositet, tolerans inför det jag inte tolererar. Jag vill göra allting nytt. Och sen en dag, ta nästa slide. Så det hade varit ett par veckor när jag hade upplevt varje dag hade det varit vargar ute på golfbanan. Och jag är dansk, jag är inte van vid vargar och älgar och sådana våldsamma djur som ni har. Och jag såg spor och jag såg kaniner och mullvarter och all möjlig konstigt ni har här som har dödat. Om jag kan få den där. Så jag var lite rädd. Så jag gjorde ett vapen som jag satt bakom den här trädgårdstraktorn. För jag ville inte dödas av en varg. Och där Gud han en dag sa, Mark, vargen som är ute på golfbanan. Du är i ett vargrevir, fick jag reda på. Så varje dag körde jag i ett vargrevir. Men Mark, de unga i kyrkan, kill som får. Vissa av dem går ensamma, vissa av dem springer iväg. Se till att de inte går ensamma. Det står i Bibeln att tjuvarna kommer för att stjäla, slakta, döda. Eller hur? Och oftast när vargar attackerar så attackerar de ensamma. De som inte är i flocken. Och han sa mitt i den här ME-diagnosen där jag hade inget ork. Se till att ingen ungdom går ensam. Jag bara, va? Hur ska jag göra det? Arvid var en av ungdomarna som jag liksom ett extra hjärta för. Och så vi gjorde en Instagram-konto. En kväll där jag hade lite ork, tisdag kväll så jag kunde vila hela onsdagen. Då samlades vi killarna och sa till dem, ni kan bara vara här en timme för jag har inget mycket ork. Och bara, ni måste vara med i församlingen. Ni måste inte gå ensam. Se till att ni är med i gemenskapen. För om ni är ensamma så försöker vargen att ta fåret. Gud han talar om konstiga saker till vår. Han bad mig arrangera en Jerikobön och gå 7 varv runt vår församling. Jag tyckte bara att det här är konstiga saker, Gud. Dels har jag inget ork. Och dels började du prata om att vi ska be och gå varv runt om kyrkan. Och vad är det du håller på med? Och på sommaren så fick jag en ny mening som jag upplevde. Och det var den här meningen. Klara provet, uppfylla villkoren. Har ni testat någon gång när man liksom ska prenumerera på någonting eller gå in på en hem? Först så ska man liksom acceptera villkoren, acceptera cookies, kakorna eller acceptera att nu kommer du få ett nyhetsmail en gång i månaden. Man bara trycker ja, jag accepterar. Men det var som att Gud har mitt i den här perioden sa, Mark, klara uppfylla villkoren. Jag tyckte det var konstigt, för vadå villkor? Jag mår dåligt. Jag har 100% sjukskrivning. Jag orkar inte äta frukost med min familj eller vara med någon. Och nu ger de mig villkor. Och då börjar han tala om sitt ord. Jag upplevde för ett par år sedan en vidrig upplevelse. Jag blev uppringd av en kille från ett företag som heter Sensor Alarm. Och han gav mig ett erbjudande. Han sa, Mark, jag har en fantastisk deal. Du är ditt hushåll. Om du testar vårt larmsystem, då får du göra det helt gratis. Och det kommer inte kosta dig någonting. Du ska bara säga upp det någon gång. Om inte du är nöjd med det. Det kommer inte kosta någonting. Och jag var bara, yes! Gratis grejer. I like it. Det är bra. Men grejen var ju då, jag hade inte läst det med smått. Det sa han ingenting om. Han försökte sälja mig produkt som inte kostar någonting. Men det visade att bunden av det här i 36 månader. Han skulle 5000 spänn för att bli av med det här larmsystemet. Och jag kände mig lurad. När Gud han säger leva upp till mina villkor. Då gör han det inte som sensoralarm. Jag har faktiskt sett dem gå i konkurs. Så jag försöker vara ner någonting som de finns inte mer. Så det är okej. Okay. Jag var inte supernöjd. Men Gud är inte som sensoralarm som försöker lura oss in i någon deal. Och bara säga någonting konstigt. Och sen nu ska du betala de nästa 36 månader. Nej, han säger dina villkor. Då vill jag välsigna dig. Gud han har villkor, eller hur? Vår Gud idag är toleransen. Allt är lika bra. Men Guds ord säger något annat. Han säger det vissa saker som är rätt och vissa saker är fel. Uppfyll mina villkor. I Matteus 6:14-15 står det till exempel. Om ni förlåter människor deras överträdelser. Och jag skriver då. Då ska jag himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna. Då ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Det känns som i hela Bibeln. I det gamla testamentet och nya testamentet. Ofta då är det ett om och ett då. Till Adam och Eva. Om ni följer mina bud och låter bli och äta av trädet. Då händer det här. Då blir det bra. Ni kan stanna hos mig. Men konsekvensen är alltid om vi följer Guds väg. Då är han med oss. Han välsignar oss. Om vi följer vår egen väg. Då är konsekvensen vi får göra det utan hans välsignelse. Hänger ni med? Så är Guds lag. Han ger oss frihet till att välja. Men det är alla villkor. Om ni följer min väg. Kommer jag välsigna er. Jag kommer leda er. Jag kommer guida er. Om du följer din egen väg. Då finns konsekvensen av den. Och jag upplevde mitt i den här tiden att Gud han gav mig en to-do-lista. Jag har fått en diagnos. Jag orkar inte ens min familj. Det är fruktansvärt. Jag kan inte vara i kyrkan. Jag kan inte göra någon skillnad. Jag har inget vett i det jag kan göra. Jag kan bara vara på den här trädgårdstraktorn. 4 gånger 1,5 timme i veckan om jag inte gör det. Och nu får jag också en to-do-lista. Ibland när vi är tysta, då hör vi Gud prata. Jag upplevde det igen och igen. Han gav mig en lista. Mark, du måste göra det här. Och det han sa till mig det var att skriva och säga förlåt till vissa människor. Okej. Okay. Vad ska jag säga förlåt för? Och det konstiga var att jag fick några namn som jag inte pratade med på. Och det var så tydligt Gud sa. Skriv eller ring till dem och säg förlåt. Jag tyckte det var löjliga saker. Till exempel var det en kille som jag gick, han gick i 8:an när jag gick i 9:an. Och en dag så frågade han, Mark, får jag din kompis på McDonalds? Och jag sa, nej det passar inte så bra. Jag upplevde att den helgande var så tydlig. Du ska ringa honom, Morten, och säga förlåt för att han inte fick följa med. Jag tyckte det var löjligt. Jag tyckte det var lite väldigt detaljerat. Och Gud var bara, gör vad jag säger. Följa mina villkor. Gör det jag ber dem att göra. Så jag gjorde de här sakerna. Små konstiga saker jag skulle säga förlåt för. Och sista saken jag skrev i min andagsbok. Nu har jag sagt förlåt och förlåt. Det var tisdag den 8 oktober. Onsdag den 9 oktober. Då hade min kompis. Han heter Reimar. Bor i Kaxholmen. Han hade frågat kan jag komma och prata med dig. Och han sa, kan jag komma på onsdagen? Jag vet det är din lediga dag. Jag sa, ja det får du. Kan jag komma 12:00? Nej, aldrig i livet. Det går inte. Jag vilar. Jag måste ligga 2-3 timmar mitt på dagen och sova. Får jag helt slut. Om får jag komma senare då? Ja. Så han kom 3:00 på eftermiddagen. Och jag hade sagt till min familj. Ni kan inte vara i huset för jag orkar inte. Ni ska vara här. Och han också ska vara här. Det är för mycket intryck. Det är för mycket att hantera. Jag pallar inte det. Så jag sparkade dem ur huset. Och sa, ni får vara någon annan. Och han kom. Reimar är 45 år och har liksom varit lite som en mentor. Vi har väl pratat med varandra i 2-3 gånger per år. Han visste om den här sjukdomen. Han visste inte vad som skulle hända men han fick också en tanke med Mark och pratade med honom. Så han kommer in, han vet jag har en halvtimme, max 40 minuter där vi kan prata med varandra. Sen är jag helt slut. Han frågar, hur är det med dig Mark? Och jag säger, det är väl en svart. Åt ena sidan så mår jag väldigt dåligt. Jag har inget ork. Det är ingen förbättring. Jag kan bli bättre på att hantera det här, men jag har ingen ork. Jag har inget socialt liv. Vår ekonomi är i kaos. Back många tusen varje månad och jag är rädd för att vi ska sälja huset. Min fru har inget jobb. Det är som en stängd dörr. Och jag orkar inte vara med mina barn. Vilken pappa är jag? Och andra sidan så pratar vi om varje vecka vad det är om. För han talar så tydligt. Och han har gett oss sin frid. Vi mår bra i vårt äktenskap och våra barn mår bra. Mitt i en situation där vi borde vara i fullständig panik. Hälften av mig var i panik och andra delen var med någon konstig frid. Och jag berättar för honom, jag får profetiska ord. Jag ska ringa till folk i Danmark och i Sverige och säga konstiga saker. Varenda gång jag gör det, då är det Gud som liksom bara tänker, vad är det som händer? Jag har inget ork med det. Då tittar han på mig, sätter i soffan och då lägger han handen på min axel och då ber han bara. Jag var inte förberedd på det, han bara gjorde det. Och när han ber för mig så är det som en som går igenom min kropp. Och jag förstår ingenting och allting samtidigt. Jag förstår att Gud har gjort någonting. Jag förstår att Gud har hållit på med någonting i lång tid. Och jag förstår någonting, men jag kan inte förklara annat än att någonting hände. En kraft, en värme gick igenom min kropp. Det var som att han liksom tog auktoritet över ett mörker, en sjukdom. Något ondskan, någon drabbade mig bara, nu räcker det! Och jag kände bara, någonting släppte. Och jag sitter där och är helt andfådd. Vad var det som hände? Och då säger han den mest konstiga mening. Ja, kanske jag hörde. Då tittar han på mig, den här lugna svenska personen. Väldigt lagom, väldigt introvert och tyst. Och då säger han, jag tror jag ska säga till dig, du kommer huvudväg i 3 dagar, sen är du frisk. Och jag är ihop och bara gråter som en bebis. För jag förstår inte vad han säger och samtidigt förstår jag att Gud har gjort någonting. Så jag säger bara spontant, jag tar emot det. Herre, jag tror. Hjälp min vantro. Han ger en garanti. Men han upplevde det så tydligt att han skulle bara säga det här. Och det hände precis så. Hade huvudväg 3 dagar. Och efter de 3 dagarna var jag totalt helad. När vi bad för mötet idag så upplevde jag någonting jag inte hade förberett. Jag skulle säga till er som församling i Gnosjö. Är ni en församling som lever och har levt i tro? Det står i Bibeln att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Det står utan gärning är död. Det står att de rättfärdiga ska leva av tro. Det står också att tron kommer av det som hörs i kraft av Guds ord. Och kanske du bara känner att det med tro är en prestation. Men det är inte det Bibeln talar om. Bibeln talar om en gåva från Gud och vi kan be honom om att ge oss den gåvan. Och Gud vill ge er den gåvan idag. Gud vill förnya saker idag. Gud vill bekräfta saker han tidigare har sagt till er och ge er nya visioner, nya tankar. För tro är en prestation. Tron är en relation. Jag upplever faktiskt bara att jag ska stanna upp nu och bara säga och uppmuntra er till att vara en församling som talar tro. Det är inte att man bara försöker ändra en stämning, men det är att man talar Guds sanning i en situation som är annorlunda än det man vill se. Den natten så blev jag väckt av den helige ande. Och jag har aldrig upplevt något sånt. Alltså, det är inte, jag berättar bara vad som hände. Jag låg i sängen och jag upplevde den helige ande så var med mig. Så jag gick ur sängen och gick ned i vardagsrummet och bara var med den helige ande flera timmar. Och upplevde han visade mig hemliga saker, personliga saker, intima saker. Och började bara säga, Mark, jag har så mycket mer. Jag har så mycket mer. Och du ska veta att om du stannar hos mig i mitt närvaro så vill jag visa dig saker. Bilden från när jag var i tältet, i uppenbarelsetältet med Mose. Då när Mose var färdig så gick han bort därifrån. Men Josua stannade kvar för han hade en längtan efter att vara med Gud. På söndag åkte jag med i kyrkan. Jag var där en halvtimme innan och var där till 3:30 på eftermiddagen. Jag var fullständigt helad. Och folk tittade på mig som jag var en galning. För folk vet om att de 2 gånger jag har varit med i kyrkan lite, nästa 2-3 dagar. De såg ett liv i ögonen. Och de såg någonting var hänt. Ute på golfbanan på måndagen. Ta nästa slide. Så jag var väldigt nöjd över situationen. Och jag fick tanken att någonting hade hänt. Gud, du kan bara skicka vargarna åt mig. Kom då, kom då. För om du är för mig, vem kan då vara emot mig? Och då fick jag den här tanken igen i en sån min. Du ska inte vara rädd för vargarna. Vargarna är rädda för dig. Det står i Bibeln, stärka han i mig än honom som är i världen. Var inte rädd. Och det kan vara du är i en situation där det är ekonomiskt tufft. Du känner med synd eller med tankebyggnader. Du känner med ditt företag eller ditt äktenskap. Var inte rädd. Gud är med dig. Den 18 oktober, 9 dagar efter, då ringer jag till försäkringen. Alltså, jag har någonting med Försäkringskassan. Jag älskar Sverige med Försäkringskassan och jag, vi har en ansträngd relation. Så jag ringer till min handläggare och hon här handläggaren har varit med hela vägen i åtminstone ett år. Hon har gråta i telefonen över jag inte kan ta mina barn med i Leos Lekland. Jag inte orkar äta frukost med dem. Jag ringer henne och säger, hej, det är Mark. Och hon är bara, varför ringer du mig? För hon vet att bara det jag ringer någon, då har jag inte orkat mer. Jag ringer för att säga att jag har varit frisk i 9 dagar. Va? Jo, alltså jag hade en kompis och han bad för mig. Jag vet, du tror inte på Gud. Nej, det gör jag inte. Nej, men det gör jag. Och han bad för mig och jag är totalt frisk. Nu har jag testat av. Jag är ingen galning. Men jag har varit 100% bra i 9 dagar. Totalt tystnad. Ja, okej. Okay. Då ringer hon igen 2 timmar efter och säger, ska jag förstå det så att du vill avsluta ditt ärende med försäkringskassan? Ja, för jag är ju frisk. Jag har ju inte rättighet till era pengar. Jag har inte samvete att ta emot någonting för sjuka människor, för jag är inte sjuk. Jag tycker också det är konstigt, men jag är frisk. Ja, okej. Okay. Men då testar vi det. Och om du fortfarande känner dig frisk, då är du utförsäkrad och arbetslös från och med på torsdag. Ja, det känns bra. Vi pratar nästa vecka. Och hon har ju vittnat för alla sina kollegor, för hon förstår inte. Hon vet om den här situationen och hur jobbigt det har varit. Och den 24 oktober är utan jobb eller säkerhetsnät. Men den dagen ringer det från den lokala skolan i högstadiet och säger, hej, vill du komma till jobbsamtal på vår skolanlärare? Gud har koll på läget. Vi ska lita på honom. Jag har 4 punkter med som jag alldeles strax ska ge er. Är ni vakna kanske? Det är bra. Jag är ju ungdomspastor så jag gillar man får lite respons. När skriker och springer runt, det är helt okej. För ett par år sedan, innan jag fyllde 40 år, så hade vi planerat en stor fest. Vi höll på att skulle skriva inbjudningar. Och det var precis där jag bara hade en kropp som släckte. Jag fick diagnosen. Och när jag fyllde 40 år, och det här var bara typ 3 veckor, jag hade varit helt slut. Jag hade inte tagit reda på vad är det här som hände. Men mina barn fick presenter och min yngsta dotter, hon skrev en lapp. Nomi på 3 år, hon skrev en lapp och sa, pappa, det jag vill mest av allt det är jag vill med dig i Leos Lekland. Och den grejen har varit ol på en smärta som jag har varje vecka åtminstone varit ledsen över. Vad är jag för en pappa som är 40 år men inte orkar ta min dotter med i Leos Lekland? Det är det hon vill mest av allt. De andra vill oljan eller få en häst. Hon vill bara i Leos Lekland. Och varje vecka har jag sagt till Gud, Gud, vad har mitt liv för värde när jag inte kan de mest simpla saker? Och de har varit med, mina 3 barn, och bett och sagt, Gud, hela pappa. Och jag har liksom bara, ja, det får du väl göra om du kan. Det vet jag du kan, men jag ser också att du inte gör det ibland. Jag önskar du ska vara med i Leos Lekland. Och onsdag den 15 oktober, 1 vecka efter det här, jag är in i den tidiga dödsskuggans dal, också kallad Leos Lekland, med min yngste dotter. Jag var där från 10.37 till 13.23, nästan 3 timmar, innan min dotter säger, pappa, jag vill hem nu. Vi testade alla rutschkanor och jag körde min dotter totalt sönder. Ta nästa bild. Det här var innan vi skulle hem. Hon somnade i bilen på vägen hem. Och på vägen hem grådde bilen och säger, tack Gud att du har helat mig. Tack att du kan ta en situation och ändra den så radikalt så att jag kunde åka med min dotter i Leos Lekland. Det hade aldrig hänt innan. Min fru säger att hon har fått sin man tillbaka från innan MI. Men innan jag gick i veckan i Köpenhamn för 9 år sedan. Gud har totalt helat hela situationen. Och i höstlovet, ta nästa slide, så åkte vi på The Redemption Tour. Back time kallade vi det. Vi var i Tivoli och i Legoland och i en regnskog. I 10 dagar så körde vi från morgon till afton aktiviteter. Mina barn var så trötta att de bara sa, pappa, det var den bästa turen någonsin. Men inte ens nästa gång, please. Gud, han kan göra allting nytt. Jag har 4 punkter med. Jag har ingen koll på tiden, men är det bra? Ja. För Gud har din kropp, eller i ditt äktenskap, i ditt företag, i Gnosjö. Men min upplevelse var att det största mirakel han gjorde, det var att han visade lite av vem han var. Ett större mirakel på insidan. Och när jag bad för det var det 4 punkter som kom fram som jag bara vill utmana dig med som enskild person och er med som församling. Första punkten det är den här, Gud är inte färdig med dig. Han förbereder saker. Det är inte alltid vad som händer. Vi är en värld full av synd och begränsning. Det finns också en fiende som är själ och slakta döda. Det finns motstånd. Men Gud är inte färdig med oss. Min fråga till dig är vad Gud säger till dig. Kanske är det bara en mening. Han säger jag har inte glömt dig. Eller fattar du värdefull. Eller Gnosjö är inte bortglömd. Eller jag vet hur du mår. Vad är den ena meningen som han säger? Han säger genom hans ord. Eller genom andra kristna. Eller genom hans ande. Det står i Bibeln att vi ska förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och inte förlita på sitt eget förstånd. Vi ska räkna med honom på alla dina vägar. Jämna dina stiger. Du kan inte själv producera tro. Men du kan öppna för hans ord. Du kan lyssna på andras vittnesbörd. Du kan förstå att det här är levande. Det gör någonting med dig. Guds ord. Det här är inte bara en bok. Det är någonting som skapar någonting i dig. Och jag vill uppmana dig. Öppna ditt hjärta för hans ord. Öppna ditt hjärta. Öppna din mun. Det står i 2 Timoteus 2:13. Är vi blir han trofast? Och i 5 Moseboken står det att den trofaste guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i 1000 släktled. Är allt svart eller hopplöst så vända dig till honom. Han är inte färdig med dig. Han är inte färdig med församlingen i Gnosjö. Han är inte färdig med dig. Så gå inte bara på standby på någon väntposition. Kanske Gud ger dig en to-do-lista. Kanske han säger nu ska du ta ett steg. Känner bara det mörkt. 2. Uppfyll hans villkor. Det här är inte så PK att prata om. För vi vill gärna, särskilt vår generation, vill gärna prata om Gud som bara älskar. Och det gör han. Gud är kärlek. Men Gud har också villkor. Gud har gett oss det tillbud till exempel. Gud har sagt att han vill vara vår enda guden. Han är avundsjuk. Det finns inte plats med Gud och 3 andra gudar. Det är bara Gud. Han vill ha hela hjärtat. Guds kärlek är villkorslös. Den kostar ingen. Men Jesus säger också att vi ska följa honom. Ta upp vårt kors och lämna allt. Det är ett villkor. Jag tror jag ska säga till någon idag. Uppfyll hans villkor. Du kan inte ha ett ben i den läget som är jag vill följa. Och ett ben i andra lägen som säger jag gör vad jag vill. Det går inte. Friheten är att välja en väg. Välja Guds väg. Om och då. Om vi gör det, då händer det. Om du följer Gud, då vill han visa vägen och hjälpa dig. Tro utan gärning är död. Jag har skrivit här min anteckning, jag är lite provocerande, men var inte en kristen buddhist? Vad menar du? Jo, tidsanden nu, särskilt för ungdomen idag, är ju att du kan göra en bild om vem Gud är som passar in i din bild. Istället för att ta reda på vem säger Gud han är. 2 gånger i Bibeln står det att Gud han är kärlek. Och det var kärlek som drev hans son till korset. Men det står 400 gånger i Bibeln att Gud är helig. Hur ofta hör ni en predikan på att Gud är helig? Kanske inte så ofta. Det är inte så PK. Ni ska vara helig. Matteus 6:33 står det. Sök först Guds rike. Det betyder också att det finns ett annat rike. Det finns en evighet. Det finns en himmel och ett helvete. Det är svårt att prata om. Ja, men det är väl delsningen. Sök först Guds rike. Investera i din framtid i evigheten. Villkoret är att du låter Jesus ta plats i ditt liv. Om du vill stå framför Gud någon gång utan Jesus, lycka till med det. Men han har gett oss gåvan att säga ja tack. Uppfyll hans villkor. Vad betyder det konkret? Ja, men kanske du ska säga förlåt till någon. Kanske Gud idag säger, den här du har hållit på med i 10 år, släpp den. Säg förlåt. Ge förlåtelse. Kanske du ska bekänna någonting. Det står i Bibeln, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder. Om vi säger att vi inte har syndat, då gör vi honom till en lögnare. Kanske du ska be för någon. Du har fått en tanke de senaste 3 gudstjänster. Åh, jag ska be för någon. Eller gå fram och dela någonting. Gör det. För den helgande leder dig. Kanske Gud ger dig en to-do-lista. Han måste bli större och jag måste bli mindre, står det Jakob. Han vill ha hela ditt liv och hela ditt hjärta. Uppfyll hans villkor och ge honom allt. Snart färdig. Nummer 3 kommer upp här. Följ hans tempo. De nätterna efter miraklet så upplevde jag den helgande bara så tydligt som Mark. Följa mig, men följa mitt tempo. För min del så tänker jag har en åsikt. Jag har en tanke, jag vill saga. Jag tycker ändå jag är ganska driven. Och ibland säger den helgande bara, nej. Vänta på mig. Och du är en person som är avvaktande, kanske lite trög, lite försiktig. Min fru är så, det är inget fel med det. Men där den helgande säger, kom ikapp mig. Kom in i kampen. Följ med i mitt tempo. Öka ditt tempo. Det står i Galaterbrevet, om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Anden är här idag. Han vill leda dig. Han vill leda er som församling. I Romarna står det, alla som drivs eller Guds ande är Guds barn. I 2 Korinthierbrevet står det, Herren är anden och där Herrens ande är där vad? Frihet. Så några ska sänka sitt tempo, vända på Gud, vända på hans tajming. Jag vill inte gå i panik. Gud har en tajming. Andra ska sätta fart, kliva upp på bandet. Öka sitt tempo, följa den heliga ande. Om den heliga ande går 8 km/h idag, då ska du inte 2 km/h. Då är det bara sakta ner, följa den heliga andes ledning. Om du går 5 km/h, då höjer du tempot. Gör det han säger du ska göra. Följ hans tempo. Och den sista punkten. Låt Gud avslöja fienden. Låt herden hantera vargarna. Står Johannes 10:10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men ge vad? Att vi ska ha liv och liv i överflöd. Vad är det tjuven de gör? Vet inte hur de gör i Gnosjö, men i Mullsjö så jobbar de i det dolda och i mörkret, eller hur? De kommer in och ser det. De hatar att bli exponerade för ljus och bli avslöjade. Men idag alldeles strax så kallar vi på ljuset. Att Gud på något sätt får ge uppenbarelse på om du har saker i ditt liv där fienden har skälat från dig. Det kan vara att du har ett tankemönster där den heliga ande säger det där det är inte mina tankar. Mina tankar för dig är högre. Det kan vara att du har litet på en lögn. Och du upplever död och destruktion som är andligt. Men den heliga ande vill förmedla det som Jesus sa. Jag ska ge er liv och liv i överflöd. Där Herrens ande är, där är det frihet. Fienden han har en plan, och vet ni vad? Den planen är värre än sensoralarm. Han har en riktigt dålig plan. Han vill lura och locka och ljuga och få dig isolerad. Du ska inte vara isolerad. Du ska vara en gemenskap som har Gud som centrum. Och sen ska du använda till någonting. Men Guds plan är störst. Hans kraft är störst. Vi tar bara sista passagen där i Efesierbrevet, sen ska jag sluta. Jag vet inte om ni lovsångsteam kan kliva fram. Men det står så här. Jag ber om att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss. Om du har sagt ja till Jesus så har den samma makt som reste Jesus från döden, bor i dig. Det kan vara att du är en vanlig svensson. Det kan vara du är lagom och det är inget fel med det. Men du ska veta att Guds kraft bor i dig. Och när Guds kraft, hans ande, leder dig till att öppna din mun, gör det. Om du är här och säger, bekänna det här för någon. Var inte ensam längre med det här. Låt det inte vara i mörkret. Var inte bitter. Gör det. Om Guds ande manar dig till att börja tala tro där du tidigare bara har talat tvivel och det är inte så bra. Vad kommer hända i Gnosjö? Vad kommer hända med mitt äktenskap? Då talar du tro. Varför? För att änden är allt det vi tror på sanning. Och sanning sätter fri. Eller också är det bara något rams. Men Gud, han är här. Ni får gärna kliva fram. Så fyra saker. Nummer ett, Gud är inte färdig med dig. Nummer två, uppfyll hans villkor. Följ honom. Ge honom allt. Nummer tre, följ hans tempo. Kanske du är här idag och du har liksom bara piskat dig. Du ska göra. Och den helige ande säger bara ta det lugnt. Ta emot idag. Låt någon betjäna dig. Låt någon få ge dig det som du behöver. Eller att Gud, han säger, nu har du väntat länge. Du har varit passiv. Du har varit åskådare. Kom in i kampen. Ta din plats. Öppna din mun. Du behövs. Och nummer fyra. Låt Gud avslöja fienden. Låt honom komma med liv. Låt Gud kasta liv över det dolda. Får jag bara den här stå? Nu ska vi be tillsammans. Men jag älskar den helige ande. Han talar saker. Och jag känner inte till er. Men jag känner den helige ande. Och den helige ande, han talar. Jag vet inte varför jag tog med den här. Det var en illustration. Men jag tänkte på det när vi bad. Att det här var mitt våpen. Mitt defensiva våpen. När jag var på den här trädgårdstraktorn. Ute i varje revir på golfbanan. Och kanske det är någon av er som bara har känt. Jag är defensiven. Jag ska bara överleva. Vi ska bara klara det Gnosjö. Vi ska bara klara det äktenskapet. Vi ska bara klara det företaget. Men att den helige ande vill blåsa liv in så du går i offensiven. Så du får kraft och frimodighet till att be för din skola. Till att be för ditt äktenskap. Till att ta ett steg i tro. Om inte du har tron så ska du inte prestera det. Du kan be om tron som en gåva. För den helige ande gör allting levande. Helige ande, tackar du här idag. Att vi inte är faderlösa, men att Jesus, du lämnade oss för att ge oss någonting som var bättre. Ditt närvaro varenda dag. Tack helige ande, du gör allting nytt. Du gör allting levande. Tack att det inte finns någon ort som är för liten eller för lagom eller för bortglömd till att du inte skulle kunna göra någonting nytt. Och vi ber för en ande av tro och hopp och kärlek. Vi ber för att du får bekräfta de visioner som du har lagt ner i den här församlingen. Till hur de ska göra. De kan involvera sig i skolan eller i fritidsgrejer eller i verksamheter eller i själavård eller vad det kan vara. Helige ande, kom och tala till församlingen och kom och tala till enskilda personer. Jag tackar dig att du kan göra mirakler idag också, men tackar det största mirakel vi kan uppleva, det är att du gör allting nytt på insidan. Du ger hopp där det är hopplöst. Du tar det som är svart och gör det vitt med din ande. Jag hoppas att respondera idag som du vill. Kom helige ande och gör allting nytt. Kom helige ande. Nu ska vi ha en bönestund till hur ni brukar göra det. Men jag vill bara säga till dig. Du som upplever att du ska respondera. Respondera. Om det är någon ska be för dig. Låt någon be för dig. Om du ska bekänna någonting. Bekänna det. Om du ska någonting till församlingen. Öppna din mun med ett profetiskt ord. Gör det. Om du ska dela en vision som Gud har gett dig. En tanke som du har gått med länge kanske. Gör det. Men respondera om den helige ande gör någonting. Ha inte ett hårt hjärta.